Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkommen till I väntan på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström och med mig har jag Patrik Sellman.
Hej Kalle!
Hej! Till nytillkomna lyssnare ska jag berätta att det här är en podcast om hemberedskap i en väldigt vid bemärkelse. Vi pratar allt från vattendunkar i garderoben till uppladdningsbara batterier till hönsraser till squashodling. Fick jag med allt?
Bygga eget hus. Jordkällare.
Börja inte prata om ditt hus igen, Patrik.
Det var många som ville veta mer om det.
Det kan jag tänka mig. Ja. En fråga bara innan vi börjar, Patrik. Får du mycket propåer från kvinnor?
Propåer från kvinnor?
Jag tänker att det måste vara många som hör av sig, som lyssnar på podden och som blir kära i dig.
Det kanske de gör. Jag vet inte vad jag läser in så här, inte jättetydligt i alla fall. Men däremot så har jag ju märkt att det är väldigt många som... Nej, jag är ju inte riktigt van. Man märker ju att folk vet vem man är mer och sådär nu. Och det är jag ju inte van med riktigt än, om jag ska vara riktigt ärlig. Men folk vill ju ta bilder med mig.
Mm-hmm.
Så är det. Så är det ju en hel del då.
Har du kommit på en fotomin än, så att du alltid kan känna dig trygg när du ska ta bild?
Nej, jag känner mig ju inte så otrygg så ändå.
Det alla gillar.
Jag bara står där och ler och håller om dem.
Storskäggslugnet.
Ja, precis.
Du, jag har fått en kommentar kring förra veckans avsnitt.
Ja.
Visst var det då vi pratade om första hjälpen, va? Det är 2 veckor sedan.
Nej, ja det är det. Det var det inte kärnvapen sist?
Kärnvapen var det sist, exakt. Veckan innan pratade vi bland annat om första hjälpen. Vi pratade om framstupa sidoläge.
Ja.
Och det heter inte det längre.
Mm.
Det heter stabilt sidoläge.
Okej.
Okay. Och anledningen till det är tydligen att om man säger framstupa sidoläge, så då kan det vara folk som lägger folk på mage och sådär. Det kan bli som för mycket framstupa, så att säga. Så därför så heter det numera stabilt sidoläge. Och det kan vara bra att tänka på.
Mm. Alltså, framstupa sidoläge. Jag funderar där lite grann också. För du har ju det här med att faktiskt ha en låg bena högt position.
Mm.
Och det har ju att göra med att få... blodet att rinna lättare åt andra hållet, om vi säger så, till hjärnan bland annat då, va?
Just det.
Mm.
Ja, för mig blir det i alla fall, jag tyckte att det lät som säkrare med stabilt än framstupa.
Kan vi se hur lång tid omprogrammeringen tar den här gången? Stabilt sidoläge, sa du.
Mm.
Mm, okej.
Okay. Men nog om det. Vi har de senaste veckorna pratat om många olika saker, men en grej som framförallt du har försökt trycka på är om det är någon gång man har funderat över att komma igång, att odla, att föda upp smådjur, helt enkelt att börja producera mer egen mat, så är det ett gyllene tillfälle att göra det nu.
Ja.
Det är hög tid att skaffa sig de här färdigheterna. Och därför tänkte vi skulle prata lite om det idag.
Ja.
lite noggrannare helt enkelt. För när du säger sådär att man ska börja odla så för vissa låter det ju som pepp. Men för vissa kan jag tänka mig att det låter lite svårt att fatta var man ska börja någonstans. Och vi pratar plantuppdragning och hyllsystem. Men ska vi liksom gå tillbaka till basic lite mer? Hur gör man för att anlägga ett trädgårdsland?
Ja, precis. Vi körde ju en ganska tidigt och berättade hur... jag instruerade ju dig med ditt köksträdgårdsland där. Och det är ju, men där är ju en annan kontext. Du skulle igång, du skulle ha en fin grönsaksodling direkt och så vidare på din väldigt... Ja, den var väl rätt mager, den jorden där uppe, va?
Ja, exakt. Ja,
precis. Så där köpte ju du material eller fixade material och så vidare väldigt mycket, va? Men det är ju inte alla som har den möjligheten och man behöver inte göra så.
Skönt.
Absolut inte. Det beror ju lite grann på vad man har för... om det är en gammal gräsmatta, om det är gammal vall eller om det är vad det är för någonting.
Det allra, allra vanligaste gissar jag är att man har gräsmatta.
Jag skulle tro det, speciellt den här kategorin komma igång med grönsaksodling igen, va? Så att, ja. Vi kan väl utgå ifrån det. Du har ju den här gräsvålen då.
Och ja, då precis. Vi målar upp en bild nu här. Du är en person, du bor i ett radhus, du har en liten gräsmatta. Den är idag bara en ångest för dig. Du måste klippa den med jämna mellanrum. Du oroar dig lite över maskrosor som tar sig upp i den. Du tänker att jag kanske skulle börja odla lite här. Så du bestämmer dig för att göra ett nytt trädgårdsland på din gräsmatta.
Precis. Och vi tar lite om det där med pallkragar och att snickra ihop små lådor och sånt där. Så är det ju så att det är ju ett enkelt sätt att komma igång. Och då lägger du, jag tycker tidningar är absolut bäst.
Mm.
De håller längre, det är som flera skikt. Kartong.
Det bygger på att man har tidningar. Har man inte det så funkar ju kartong också.
Ja, med reklamblad och så vidare. Och... kartong går också, men det förmultnar mycket fortare då.
Ja.
För tanken med det är ju liksom att bli ett skikt så att ogräs kvävs helt enkelt då, va?
Just det.
Det lägger du i botten. Och sen lägger du ju jord över då. Och det är ju ofta köpt jord då, eller om man har tillgång till det på annat sätt då. Så är det. Men om man då bara står där med gräsmattan, då är det ju att komma... En del gör ju så här, och jag har sett det. Man tar och skalar av gräset och kör det till typ återvinningsstationen, va? Alltså, det man ska veta är ju att det finns ju en viss mängd näring här.
Ja.
Och mycket av det är ju bundet i grästorven, i rötter och själva gräset då. De just gröna det. Delarna, va? Så att det där är man ju egentligen väldigt rädd om.
Är man nyfiken på det där, då kan man ju lyssna på det avsnittet som heter Att anlägga en äng.
Mm. Precis. Nej, men då finns det olika sätt att hantera det där. En del har valt att göra så att man lägger det åt sidan och komposterar det helt enkelt. Så att det får förmultna upp. Och för tillbaka det till odlingen sen då. Så det finns ett äldre sätt.
Mm-hmm.
Nu utgår vi ju inga maskiner, ingenting, va, utan bara handredskap, allra enklaste och billigaste nivån då. Och det är det som kallas för dubbelgrävning helt enkelt.
Mm-hmm.
Och du behöver inte skala av gräset, men du kan göra det. Det väljer du själv. Skala av gräset, då skär du ju upp kanterna på ditt land så som du vill ha det, och så delar du in den i rutor, ungefär en fot gånger en fot, 30 gånger 30 centimeter, och så tar du sån kvadrat per kvadrat och tar bort det helt enkelt.
Vad gör du med det sen då?
Du lägger det vid sidan om bara, vid sidan om det här. Och sen börjar du att gräva ur en bredd. Beroende på hur stort land du gör så börjar du. Säg att du börjar med, är inte landet bredare än ett par, tre meter så kan du ju köra hela bredden, men annars kanske du tar en meter ungefär i bredd. eller en bädd om du vill ha bäddar, alltså de kan ju vara 80-120 cm ungefär, så gräver du ur två spadtag djupt i princip, alltså gräver ur och lägger i en skottkärra eller i en hinkar eller vad du nu har om du inte har skottkärra.
På en pressändning kanske?
Ja, det kan du göra också. Och sen backar du och så tar du nästa och lägger den övre delen längst ner i det du grävde upp och la vid sidan om. Och så tar du dubbelt där också. Så backar du och så följer du så.
Du har grävt ett stort hål.
Ja, du har ju, ja, men alltså du tar ju materialet. Om du tänker att du gör en spadbredd först närmast kanten. Säg att vi kör en meter då. Det la du ju undan, så där är ju ett hål.
Ja.
Men sen backar du ju lite i bädden och där har du ju inte grävt den.
Nej.
Det du gräver upp där, det fyller du igen det tidigare hålet
med. Ja.
Och då har du ett nytt hål. Då har du ett nytt hål, va?
Just det.
Och så backar du och så fyller du igen det nya hålet. Och då har du ett nytt hål och så backar du och så fyller du igen, va? Och där brukar man säga då att man ska ta dubbelgrävning kallas det. Och det gör man bara första gången egentligen. För att få det uppluckrat och poröst, en djup bädd, va? Där morötterna kan lätt komma ner i jorden då.
Just det.
Men du behöver inte skala av gräset först där. Utan istället gör du så att när du har grävt upp din grop då som du har lagt på presenningen i skottkärran, korgarna eller baljorna eller vad det är för någonting. När du tar det översta spadtaget sen med gräset i, ja, men då vänder du de här bitarna med gräset så det hamnar längst ner i botten då. Va?
Mm.
Så är det med att förmultna där sen.
Och då blir det nära inte dina odlingar.
Så blir det, ja. Precis. Och sen är det ju så här då. När du har kommit till den bortre änden på det här landet. Så blir det ju en grop där.
Ja.
Ja. Då får du dra dit den där presenningen med materialet och fylla det där. Det där som du grävde ut första gången då.
Möla ner igen.
Ja, precis. Så det kallas för dubbelgräva en bädd då.
Okej.
Okay. Ja. Sen finns det ju en uppsjö andra, det med täckning och sådana grejer.
Ja, men vi drar det lite snabbt också.
Ja, precis. Ja, nu när vi ändå pratar om alltihopa. Men då kommer du ju oftast inte igång samma år, va? Är det mycket rot och gräs, kvickrot och sådana grejer. Så en del lägger på kraftiga presenningar. Och jag har testat det också, men jag tycker att jag dödar jorden. Det dröjer tid att få liv i den sen då. Va? För det är liksom inte bara, jord är inte bara liksom sand eller någonting sånt där. Va? Utan det är ett helt, helt enormt ekosystem.
Mm.
Som är en del av ämnesomsättningen och en del av att ge växterna näring och så vidare då på olika sätt, va? Så att du får ingen fruktbarhet i jorden om den är död, va?
Nej.
Eller ja, väldigt dålig fruktbarhet i alla fall då, va? Så är det. Så att det tycker jag är, jag är inte nöjd med den metoden, utan det är verkligen en nödlösning.
Att täcka över och döda allt ogräs för
sig. Ja, med en sån här tung, tät, både vatten och lufttät presenning i princip, va?
Just det.
Du både torkar ihjäl och stryper ihjäl livet i jorden då.
Det låter dåligt.
Ja, det lät ingen vidare, va? Nej. Budskapet gick fram. Sen är det en del som använder det och sen går det ju, alltså. Visst, du kan ju tillsätta massa kompost med mängder av mikroorganismer och sånt på det här sen. Och bearbeta in det i jorden och så ympar du in liv i jorden igen och sånt, va?
Just det.
Givetvis. Men jag tycker det här med att öppna upp land på det viset, det är ett väldigt, det är ju arbetsamt givetvis, men då slipper man gå till gymmet den dagen. Eller de dagarna. Man kan ju köra en halvtimme om dagen liksom som ett träningspass och så går det på, beroende på storlek, på någon vecka eller två då, va.
Kan du inte bara berätta lite om de olika jordlagren också? För det är en grej som jag inte visste innan jag flyttade hit och började prata med dig och sådär. Alltså det där med matjorden som ligger överst.
Mm. Alltså du har ju olika jordarter och jordtyper och det är ju en hel vetenskap det där givetvis.
Beroende lite på var man bor, ja.
Ja, precis. Tar du, som jag bor ju ovanför högsta vattenlinjen heter det. Det är väl ungefär 180 meter tror jag. Där uppe har ju havet varit, så att där har ju vattnet varit och röt i de här delarna efter istiden och så, va? Så att det har, ja, där har du ju de här riktigt tunga lerjordarna och sånt. Det är ju gammal havsbotten då.
Mm.
Och sen kan det ligga andra, det är sorterat materialet. Men kommer du ovanför 180 meter, då har du ju moränen. Och det, där har du ju inte varit, utan där är det som isälvar och ismassan när den drar sig tillbaka, så lämnar den allting huller om buller. Alltså du har från de minsta lerpartiklarna till de stora block i jorden egentligen, alltså stora stenar.
Just det.
Så det här, det, så har ju jag det här uppe på 320 meters höjd då.
Mm.
Så är det. Och sen beror det ju också på vad har du för berggrund och sådana saker. Jag är ju så lyckligt lottad här där jag bor då, att här finns det en mer en granit och gnejs liksom. Alltså att det är blandade grejer här. Och det gör att jag får mer mineraler i jorden helt enkelt.
Mm-hmm.
Bland annat hyperit finns det en som heter, som innehåller fosfor då. Så det är väldigt, väldigt bra då. Men matjord, det kan man väl säga historiskt sett då, det som kanske är intressantast i det här sammanhanget, det är ju den bearbetade jorden i många gånger. Alltså tar du i naturen, så är det ju så att allt organiskt material hamnar i ytan. I barrskogen kallas det ju förna, och så får du lite, ska vi kalla det här jord då, och sen får du urlakningsskikt neröver då, va? När du har haft jordbruk eller så, så vänder du om och du får det här organiska materialet, gödsel, gräs, allt sånt här i det här skiktet, så du bygger upp en stor humus. Humus, det är ju delvis förmultnat organiskt material kan vi säga då, kolstrukturer då. Och det är väldigt bra att ha i jorden. Man kan säga, om man tänker sig kompost. Och det här humuset, det har alltså en, den långsamma humusen, den har alltså en omsättningstid på uppåt 100 år, va?
Oj!
Ja. Om du tänker en lerjord med väldigt lite humus i.
Mm.
Som ger liksom struktur och så vidare. Det blir ju som betong.
Ja.
Ja. Och det är ju det som man kan säga också är kritiken mot modernt konventionellt jordbruk. Jag tänkte på det, nu är man 57 år, så blir ju, berättar man ju gamla historier och sånt där också. Men jag var i Skåne på studiebesök. Och då såg jag ju där nere just det här, stora spannmålsodlingar. Man till och med skördade och tog bort halmen, balade och körde till värmeverk och eldade upp halmen.
Oj.
Ja, och så konstgödsel på det här.
Ja.
Alltså du vet, man får inte in det här organiska materialet. Det blir ingen gödsel, ingen kodynga, ingenting, utan det är den här jorden. Och så när du bearbetar den också, du har hört talas om grävningsfri trädgård.
Mm.
Mm. Det här när jag sa dubbelgrävning förut.
Mm.
Alltså det kan leda till en grävningsfri trädgård också. Det är det att du bryter upp den och får en lucker jord, och sen kan du utifrån den fortsätta med marktäckning av gräsklipp, hö eller annat som du fixar. Eller
fylla på med nytt organiskt material helt enkelt.
Uppe på ytan, ja. Så just som det. Naturen och ekosystemet i jorden egentligen är gjort för. Va?
Apropå det där med gödsel, så hörde jag på nyheterna igår, så pratade de om en grisbonde i Sörmland som hade så svårt nu. Han har grisar, och sen har han odlar också åkerböna och raps.
Mm.
Men han måste klappa igen nu, för att de har så konstgödselpriserna har gått upp så mycket, så han kan inte odla. Och då tänker man så här, du har grisuppfödning, eller han har ganska mycket bajs liksom.
Ja.
Lägg det på åkrarna.
Ja, precis. Precis. Jag vet inte om jag ska ge mig in i det. Jag har aldrig studerat detta med konstgödsel så himla mycket faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Men det jag vet är att det är ju väldigt lite organiskt material i det.
Ja, ja. Och sen om problemet är att för att näringen blir för dyr, om man då har liksom ett stall fullt med, en laggård full med djur som producerar näring, så tänker man att det borde gå att gifta ihop på något sätt.
Ja. Ja, precis. Så är det ju. Men det jag ville säga var ju så här då, att om du tar en sån där åker som jag pratade om där nere, du tar bort halmen. Rötterna är ju i och för sig kvar, va? Och spannmål, speciellt råg och sånt, nu vet jag inte om man odlar det jättemycket i Skåne där, men det gör man säkert en hel del. De har ju väldigt stora rotsystem då, så där får du ju koldioxid som binds ner i rotsystemen och blir humus då. Men man tar bort väldigt mycket, och när du då bearbetar jorden, då luftar du ju den, va? Om du fräser jorden, om du plöjer den och håller på så här, och då ökar du nedbrytningen av det här humuset, så det går liksom upp och blir koldioxid då igen i luften, va?
Mm.
Så du, det är ju det där, om man bryter ner den här humusen fortare än man bygger upp den, så får du ju till slut en väldigt kompakt jord, va?
Mm.
Och så kombinerar du det med att köra med tunga maskiner på då. Det är ingen lyckad grej. Så det här med grävningsfritt i trädgårdsbruket, det är... Har man en mindre odling så ska man ju sträva efter det i alla fall, va?
Mm. Jag vill bara säga nu, när jag sa att han skulle använda sitt grisbajs. Jag fattar att det moderna jordbruket är liksom uppbyggt kring maskiner och infrastruktur och sådär, som gör att det blir svårt för honom att göra det. Det kanske, alltså, så att jag fattar problematiken, men... Mm. Det finns något i att det känns som att det finns ganska mycket näring på plats. Ja,
det är för, troligtvis är det ju så här att hans gård, han måste ju hantera den här gödseln, och det har han säkert maskiner och sånt att göra, va? Men grejen är nog att det inte räcker till då. Han kanske har en större gård då, va? Det är ofta ganska stora nu för tiden, i vårat historiska mått mätt i alla fall.
Men okej, okay, men vi har nu dubbelgrävt ett land.
Ja.
Så, och då har vi någonstans att odla. Då kan vi odla direkt i den jorden, menar du?
Ja, absolut. Och har man möjlighet att få tag i lite kompost och sånt där, så är det ju jättebra att köra det direkt i början där också. Du behöver ju få igång den här jorden. Den är ju inte riktigt högaktiv, om vi säger så, om du har haft en gräsmatta på den då, va?
Just det.
Mm.
Men kan sen man köpa några säckar med gödsel typ på granngården också?
Ja, eller få tag i någonstans i ridstallet eller någonting sånt där, va?
Mm.
Så är det. Försöka få tag i det.
Förra våren som var på vägen från förskolan, då såg jag en skylt, gödsel bortskänkes. Då svängde jag genast in, fast jag har en massa djur, så tänkte jag, det här är perfekt. Hästgödsel har jag inget. Så då fick jag 3 säckar i hästgödsel.
Mm.
Det är perfekt.
Precis. Men har man, om man tänker sig villa istället för radhus, och lite så här som det var förr, att man faktiskt fick lite tomt till sin villa och inte hade 300 kvadratmeter tomt.
Mm.
Som det är i många villaområden nu, utan 60, 70, kanske 80 också, jag vet inte det. Men så man har en 1500 och så gör man ett grönsaksland på 50 eller 100 kvadratmeter, då har man ju ganska mycket yta kvar.
Ja.
Där kan man ju alltså tänka sig att man odlar växtnäringen i gräsmattan helt enkelt.
Mm. Spännande.
Så klipper man den. Då blir det lite som vi pratat om det här med ängen, att du skördar höet på ängen, tar in det, ger till korna i ladan och sen lägger du det på åkern istället. Alltså du flyttar från ängen till åkernäring.
Just det.
Här flyttar du från gräsmattan till grönsakslandet. Och det är ju så finurligt, vet du, att växter innehåller ju det som växter behöver.
Mm.
Så du får verkligen ett fullgödselmedel när du tar gräsklipp då, va?
Lite makabert att mata sina växter med andra växtdelar, kan man tycka.
Ja, men det är exakt så som det går till i naturen.
Naturen är äcklig.
Mm, ja, eller fantastisk.
Det där förändrar ju lite hur man ser på gräsklipp också. För att klipp på gräset kan ju vara en syssla som man tycker är jobbig. Men om det då är att du producerar näring till dina grönsaker, så blir det ju plötsligt kul.
Mm. Och det gäller ju allt organiskt material i din trädgård.
Mm.
Alltså jag blir ju så... Jag vet inte riktigt hur det funkar, om jag ska vara riktigt ärlig. Men när jag åker till återvinningsstationen med mina sorterade sopor där och ska kasta, så är det ju vissa tider på året så kommer det ju folk och dumpar gräsklipp och slänger ris och grejer. Flyttar och gör det till ett... Ja, de komposterade säkert på soptippen där tror jag då, eller eldar upp det eller någonting sånt där. Men du flyttar ju och magrar av din egen trädgård alltså. Kompostera allt sånt material, det är ju det. Så får du ett ypperligt gödselmedel och jordförbättringsmedel.
Då tar vi det snabbt också bara. I radhusträdgården, det kanske är svårt där, men i villaträdgården, man vill bygga en liten kompost, hur gör man då?
Blandar ju material, alltså man brukar skilja på kväverikt och kolrikt material.
Brunt och grönt.
Brunt och grönt, precis. Och gräsklipp är ju faktiskt väldigt kväverikt. Så det är och kväve är ju, varför jag säger kväve? Kväve är ju begränsningsfaktorn kan man säga på mark, alltså på inte i vattnet då. I vatten är det ju fosfor, det var ju därför det blev övergödslat med de gamla tvättmedlen med fosfor i, va. Men på land är det ju kväve som står för den här kraftiga MPK konstgödsel, då har man mycket kväve i då, va. Och ska du göra en bra kompost, då vill du ha balans emellan det där. Och har du bara massa väldigt kväverikt, ja men då får du lukta den konstigt och blir obalans i det i mikrolivet i den här komposten. Utan då behöver du tillsätta, det skulle kunna vara flis då, även om det är väldigt långsamt då. Det kan ta ett par år och bryta ner det, men löv och sådana saker som har trillat på hösten är mer kolrik till exempel.
Dött gräs.
Dött gräs, halm är mer kolrikt. Hö, torkat, blir lite mitt emellan då. Färsk gräs är mer. Så tänker man, och du varvar det här materialet i din kompost. Och det är ju för att vad du gör är ju att du matar mikroorganismerna och svampar och maskar och sådana saker i din kompost. Och då ska de ha tillgång till hela tallriksmodellen. De behöver alla bitarna där, va.
Så är en grej som jag håller på att använda mycket, det är ju för att jag har djur då, men det är ju foderspill, alltså gammal ensilage och sånt där. Det är någon bal som blir dålig och sånt där. Men det är ju tips, för det ser man ju ganska ofta om man är ute och kör bil, såna där vita inplastade balar som ligger år efter år på samma ställe och bara förgås.
Ja. Det har blivit mögel i dem för fåglarna har hackat eller liksom någonting.
Ja, men exakt. Och de är ju ganska tunga och krångliga att hålla på med, men håll er framme. För det där blir ju perfekt att göra jord av.
Men sen, jag satt och spånade här, halm och grejer, vad har de? Det har de inte i radhusträdgårdarna tillgång till och det är krångligt att skaffa och sånt där. Så satt jag, vad finns det då? Ja, men du har ju kartong till exempel. Tidningspapper och sådana saker är också väldigt kolrikt att blanda med grönsaksrester, blast, gräsklipp och sådana saker då, va?
Och det här med gamla löv är väl jättebra, för det är väl många som tycker att det är också ett problem med alla löv som faller på hösten. Man klättrar ihop och försöker elda upp fast det är surt, det går inte och så här. Så eller kör till tippen. Så lägg det i en hög, det är ju perfekt att ha.
Ja, det är ju bra att varva den som sagt var med annat då, löv. Det går också att lägga på landet som ett täcke över på vintern för att skydda jorden så den inte ligger bar och sådana saker också. Så får du ett väldigt fint mikroliv där på våren, men då får du ju, det hinner inte förmultna över vintern. Men det jag kan säga om kompost också, det är ju det att du behöver ju ha en viss höjd på den. Du kan inte bara lägga det platt på backen, utan det är bra om du kan få upp en höjd på i alla fall 70-80 upp till en meters höjd på den då, va? Så att du får du får upp lite temperatur och så i den då.
Just det.
Så är det. Men sen är det ju det, i den mindre odlingen så är ju kompostfack väldigt bra. Alltså att du gör en begränsad yta istället för att lägga den fritt då. Jag har ju byggt upp en med flera fack här nu utav pallar faktiskt.
En så kallad femfackare?
Ja, så jag ska inte säga att jag har byggt upp den. Jag började bygga på den och sen kom de på min småbrukarkurs. Och så medan jag visade hur man slog med lie några stycken där och installerade, så var den färdig sen helt plötsligt.
Oh, gud, jag måste också börja ha kurser.
Ja, så är det. Men, nej, men där lägger jag i ena facket och sen är det fullt. Det tar ju ett tag att fylla upp det då med material. Nej, men då lägger jag över det i nästa fack och då vänder jag på det och luftar samtidigt.
Mm.
Och så börjar jag fylla på nytt material i det som jag tömde. Och sen när det liksom är färdigt i det där facket då, så kan jag lägga det i ett tredje fack där jag har färdig kompost då. Eller också så använder jag det, va.
Vi har ju gjort ett specialavsnitt om att fixa en kompost. Så det kan ni gå tillbaka och lyssna på om ni är intresserade. Men det är en bra grej att komma igång med. Så börja med en avgränsad hög, tycker jag. Det är perfekt.
Mm. Men sen har du ju det här andra som vi pratade om när vi tog upp det där. Det här, i år är det här året du ska börja.
Mm.
Eller utöka, förverkla de där tankarna som du har haft att du skulle vilja börja, eller du vill utöka och satsa lite mer på ditt grönsaksland eller sådär, va. Så gör det, ta tag i de drömmarna i år då. Men det är ju smådjuren också.
Innan vi går dit.
Ja.
Jag tror inte vi kan släppa folk med det grävda landet, Patrik. Jag tror vi måste hålla i handen hela vägen här. Va? När ska man göra det här?
Ja, bäst är på hösten, tror jag.
Ja, det är ju synd, för nu är det ju vår.
Ja, men alltså, det går ju att göra detta nu också.
Om det inte är kärl i marken.
Ja, alltså, du får ju börja när det... Du måste ju, precis, det måste ju gå och gräva i det. Så fort kärlen har gått ur här nu och det har torkat upp lite grann det där som vi sa, så att det inte liksom är bara ett stort klet på din lerjord och så, va. Men försök få in organiskt material om du köper eller kan samla till det när du gör den där dubbelgrävningen också då.
Men då har vi ett land som är 2x3 meter. Hur ska man tänka när man sår i det landet då?
Ja, jag skulle... Alltså det enklaste det är ju att så direkt just för att komma igång. Men bra. Då har du gjort den här dubbelgrävningen eller gjort en sån där... och köpt plantjord. Plantjord har ju den fördelen att den är ogräsfri eller nästintill ogräsfri då.
Mm.
När du gör en dubbelgrävning då, som jag sa, alltså gräver ur ett lager, lägger i botten på den förra dubbelgrävda rännan där då, va, så får du ju jord längre ner i jorden som hamnar överst.
Mm.
Precis tvärt emot naturen. Det är egentligen tokigt. Men... där finns inget ogräsfrö.
Mm, smart.
Ja. Om du inte har dubbelgrävt senaste 5-10 åren då. För ogräsfrö kan ju överleva i jorden i många år, va. Det ligger där och bara vilar tills rätt förutsättningar kommer. Då fyller de sin uppgift i naturen. Ja. Plötsligt. Så är det, va. Så att fräser man till exempel och rör om i jorden väldigt mycket. Ja, då får du ju ogräsfrö på alla nivåer i hela den delen som du fräser i då, till exempel. Men hur som helst, har du de förutsättningarna att du har den där köpta plantjorden eller att du har dubbelgrävt, struntat i gymmet i ett par veckor eller någon vecka, då kan du så direkt i. Och då får du, jag brukar säga så här, alltså en kratta, förutom spade då, så är ju kratta ett grundredskap verkligen, va. Och när jag handsår, då drar jag en fåra. Och säger, det varierar lite grann med olika frön hur djupt det ska vara. Det står oftast på fröpåsen. Men 10-20 mm det mesta. Så jag drar ett spår med, vänder krattan upp och ner och drar ett spår där jag vill så. Sen har jag en vattenkanna också. Det är
Obst,
också
alltså med skaftet drar han...
Ja, och upp och ner betyder ju alltså att jag drar i andra änden. Inte där själva krattan är, utan i andra änden drar ett spår med... Ja, drar ett spår med en pinne helt enkelt.
Eller med fingret kan man göra också.
Absolut, om det är så små ytor så går det ju lätt om man är ung och smidig. Och inte vill stå upp och jobba.
Ja.
Så är det. Men sen gör jag så här att jag tar en vattenkanna. Den behöver du ju också ha.
Mm. Med stril.
Ja, helst med stril. Men just i det här fallet så tar jag bort strilen.
Mm.
För jag vattnar i den här rännan jag har gjort så att jag får fukt i. För frö vill ha fukt när den ska vatten, när den ska gro också. Det är oftast en av de här nycklarna för att aktivera groningsprocessen då, va?
Just det.
Så jag vattnar i fåran.
Ja.
Försiktigt då. Så jag inte spolas under alltihopa såklart. Och sen sår jag i det här då. Och det är också, vi behöver ju inte gå in på olika arter och så vidare, vad man avstånd och så vidare, utan titta på fröpåsarna där. Inte hela världen, utan man gallrar och så sen också, så att man får bra avstånd då.
Mm. Och tänk på att grejer blir mycket, mycket större än man tror.
Ja.
Så ta ut avstånden lite. En squashplanta blir liksom en halv kvadratmeter.
Ja.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vi är ju där. Vi kan ta lite grann om plantuppdragning sen också, tycker jag, med anledning av det här då. Men alla de här dill, morötter, rödbetor, allt det här, palsternackor, sätta lite lök, sättlökar som man köper och sånt där. Den behöver du inte göra fåror, utan den trycker man ju ner. Sättlök sätter du ju på 10 cm avstånd i raden.
Om du undrar över vilka fröer du ska satsa på, så har vi gjort 2 avsnitt om det faktiskt. Patricks topp 10 beredskapsfröer och Kalles topp 10 odlingsglädjefröer, kan man kanske säga.
Mm.
Det är bara några veckor sedan, så det kan ni gå tillbaka och lyssna på om ni vill få inspiration. Okej, men då har vi sått våra fröer.
Vi har sått ut dem i den här fåran som vi har vattnat i, och så har vi lagt fröna på den här fuktiga botten utav den här. Och sen tar jag, och det har ju blivit som 2 små vallar på ömse sidor när jag drog upp den här fåran, och de tar jag med tummen och fingrarna och myllar igen.
Ja.
Och sen gör jag någonting med krattan då. Då...
Som du inte vill säga.
Jo. Ska avslöja hemligheten. Nej, men jag har ju krattan. Jag sätter, trycker till. Och då gör jag det längs med fåran. Inte tvärs den, va. För jag stämplar den. Eller vad ska jag säga. Trycker platta till jorden över fåran där. För att jorden lägger sig mer kompakt på fröet, täta till runt fröet.
Varför vill man göra det?
Ja, det är ju för att få den mer aktiv, alltså att den ska gro, det håller fukt och sådana grejer. Men sen är det också en fördel med att göra så, det är ju det att du ser ju var raden är.
Ja.
Och dessutom så blir den ju lite, vad ska jag säga, när du trycker till där så försänkt. Blir den lite försänkt, ja. Och går du ut tidigt och tittar i trädgårdslandet så ser du att det faktiskt är mer dagg i den där fåran där då.
Mm-hmm. Så det blir som ett litet dike för
det. Ja, det blir det lite grann, och framförallt så är det ju så att du ser var raden är också. Ja. Visst, det är ett litet land, du kan spänna trådar och allt möjligt och ha sådär, men jag tycker det, nu har jag ju lite större odlingar, men då kan jag hacka emellan innan det har kommit upp utan att skada i raderna också.
Alltså för att rensa ogräs med en hacka.
Precis.
Mm. Då har vi gjort det. Då snart kommer fröna och gro förhoppningsvis då.
Ja.
Och då kommer de att kika upp ur jorden. Men det gör också ogräset. Och då nämnde du hacka som ett redskap för att hålla ogräset borta.
Ja, hackan är ju framförallt bra mellan raderna då. Och jag tycker ju att en sån här rensbåge är väldigt, väldigt bra.
Mm.
Till det. Mm. Men det finns klohacker och lite olika. Och det kan man ju pröva då. Men väldigt många tycker ju att rensbågen är riktigt, riktigt bra då. Det är som en liten rektangulär båge som är vass i underkanten så att du skär av. Och ett grundgrej när det gäller ogräs, ett jättevanligt nybörjarfel som jag tror alla har gjort som odlar grönsaker. Det är alltså att man väntar med att rensa ogräs tills det är ett problem.
Ja, check.
Det är sånt här misstag man måste avverka. Och då blir det ett jättejobb att rensa ogräs, va? Du måste rycka upp dem när de blir stora och så vidare. Och du ser knappt vad de där små morotsplantorna är och så vidare, va? Så att man ska ta ogräsen i princip när du ser dem. När de har kommit upp, när de bara har det där tvåbladstadiet, de där två hjärtbladen i princip har kommit upp. Därför att drar du med hackan då är de så känsliga. De har alltså använt all energi och näring i sitt frö för att åstadkomma det här. Har ingenting kvar nästan, och så ska de börja fånga solljus och liksom försöka komma igång. Stör du dem i det läget där så torkar de ut och dör med en gång.
Vi tar dem när de är så svagast helt enkelt.
Ja, precis. Och känsligast där, va. Och då liksom, ja men du går och rafsar lite mellan raderna tycker jag där. Du tar liksom lite grann, va. Och så är det inte mer med det. Men sen har du ju det här med rensningen i raden då. Och då gallrar man ju ofta också då. Så,
Säger det där smarta att man ska köra hackan innan man vet att det ska bli torrt?
Ja, precis. När du hackar ogräset också, speciellt om det har blivit lite större, så är det bra att kolla väderleksrapporten innan. Så att du ser att det inte ska regna, för då kommer ju regnet och räddar ogräset och fuktar upp runt rötterna och så vidare så att det inte torkar ur. Mm. För du luckrar ju jorden lite också när du kör det här. Och man ska göra lite ytligt, men ändå säg 10-20 mm djupt med hackan. För risken är annars att du vänder upp nytt ogräsfrö som ligger lite djupare och inte skulle ha grott, va? Mm. Så man vill inte gå för djup med ogräshackan heller då. Men som sagt, kolla, det är bra om det är sol hela dagen och gärna dagen efter också. Och är det större ogräs så kan det vara bra om det är sol i några dagar efter att man har hackat då, om man inte gjorde det i tid. Va?
Men du kan alltså låta ogräset ligga kvar på din odling. Det kommer liksom inte att leda till mer. Så länge det inte har blommat och fått frö så kommer det inte leda till mer ogräs om du låter det ligga i raden. Utan det kommer leda till att du får mer näring i dina odlingar.
Ja.
Så chop and drop kan man säga.
Ja, precis. Det är väl mer beskärning utav buskar och träd och sånt i och för sig.
Men helvete! Fan, där tyckte jag att jag kunde någonting. Men ja.
Ja, men det kan tillämpa det så med. Alltså liksom att du tar ogräset, det blir ju en marktäckning, va?
Exakt. Och sen är det bara att vattna det där, eller hur?
Ja, det är det. Och där har vi ju den här regnmätaren. Är det en liten odling så om det inte regnar så... Är det en lätt jord, alltså sandig jord, då är det bra att speciellt när det är unga planter, att vattna minst 2 gånger i veckan. En annat väldigt vanligt nybörjarfel, och det gör man även senare också om man har mycket att göra och så. Jag gjorde det och gjort det. Det är till exempel morötter tar lång tid på sig att komma upp, och så går man där och så tittar man, har inte kommit några och så vidare, och sen tittar, kommer ju aldrig några. Nej, men det har ju inte regnat heller. Och har de grott, vilket de gör om du fuktar så som jag sa i såraden där, så kommer de igång, men de liksom torkar undan, va.
Och du hinner inte se att de har kommit upp, så du har inte börjat vattna?
I princip inte. Är det någon som tittar upp så torkar den väldigt fort, va. Så att,
det hände mig för 2 år sedan.
Ja, småplantstadiet där, så är det ju väldigt, väldigt känsligt då.
Men säg nu det här smarta tricket med regnmätaren.
Ja. Om man tittar per vecka, så lite beroende på jord. En del jordar, mer lerpartiklar, humus och så, de håller vatten bättre. Då kanske man klarar sig med, för optimal odling nu, och det är klart att man vill ha, så är det 25 mm till 30 mm nederbörd i veckan. Och får du inte det, så komplettera med vatten. För då får du de här stora, fina grönsakerna, va?
Mm.
Det, alltså vatten är nästan, alltså det är ju inte så att det bara behövs en grej, men det är faktiskt den bästa gödseln, va, det är så.
Ja.
Absolut.
Men så då sätter du en regnmätare i ditt land, och så kan du kolla i den. Kör med den varje söndag, så kan du kolla hur mycket det har regnat. Och har det regnat mindre än 25-30 mm, då vattnar du. Och kör du med vattenspridare, så blir det som ett regn. Och då kommer du se i din regnmätare när du har vatten tillräckligt mycket.
Absolut.
Genilösning. Och sen beroende på vad du har odlat då, så tar det olika lång tid innan du får skörda. Och det där får du utforska själv. Nu känns det ändå som att man kan komma igång, tycker jag, Patrik.
Ja, absolut.
Om man redan nu vill förbereda sig inför nästa odlingssäsong, då kan man ju göra det där som du var inne på lite kort. Att man bygger på höjden istället för att gräva neråt.
Mm.
Ska vi ta det kort bara?
Det kan du berätta då, eftersom du har gjort det. Du har gjort det mer än vad jag har gjort. Det är du som har tillämpat det.
Det allra enklaste är ju bara lägga ut tidningspapper eller kartong på gräsmattan. Och sen lägga organiskt material och jord och skit på det. Och sen har du mycket jord, då kan du ju bara behålla direkt. Men annars så blir det organiska materialet, det kommer att bli jord till nästa år. Så då kan du bara låta det ligga. Vattna på det om det är väldigt torrt, för det behövs vatten för att bryta ner alla strukturer, vill jag säga. Och det är då ett sätt att inte behöva gräva, utan att man bara använder sitt spill från trädgården för att bygga ny jord.
Mm.
Och det där gör ju också att du får upp kanske bäddarna lite, och det kan göra att arbetsställningen blir lite skönare. Det gör att du får ett tjockare lager med matjord. För det var liksom lite det som jag var inne på förut, det där med matjorden. Att det som jag inte visste var att jorden, alltså det översta lagret i jorden, typ 30-40 cm, är det som har något liv. Och under det så är det ganska ofta dött. Liksom. Så om du kan bygga på höjden, så får du mer jord med liv. Och då får växterna mer gött att skicka ner sina rötter i.
Mm. Ja, det är ju där du har den stora aktiviteten, och framförallt det här som behöver syre då. Sen, du har ju liv djupare också. Du har rötter, du har mycel från svampar, och maskar kan gå djupare också. Så, där. Så att det finns liv, men det är inte lika, absolut inte lika mycket. Man brukar ju säga det, på en väldigt aktiv matjord. Om du tar en yta på 100 gånger 100 meter, alltså 1 hektar. Åkerjord, och så tar du de översta 30 centimetrarna utav det, så har du flera tiotals ton med levande organismer där, i bakterier, maskar, ja, allt möjligt helt
enkelt. Kan man ju äta då i en krissituation kanske?
Ja, så de är, mycket är ganska smått då.
Svårt att få tag på. Man får äta med pinnar. Vi går vidare, tycker jag, Patrik.
Ja, För jag tänker på det här med, vi var inne på, jag tycker vi bara koppla en grej. Vi missade en grej när det var kompost nämligen. Och du tog upp det nu när du anlade dina upphöjda bäddar där med att fixa gödsel och matjord och lägga uppe på kartong eller tidningar som du har lagt i botten då på gräsmattan direkt. Alltså även mikrolivet behöver ju ha vatten. Allt liv behöver ju ha vatten. Så att i komposten sen också så gäller det ju att ha, det får inte torka ur helt enkelt då.
Just det.
Så en torr sommar får du vattna din kompost helt enkelt också. Men sen har vi ju också det andra. Du sa upphöjda bäddar. Det är ju inte alltid så att det är torka. Ibland kommer det ju för mycket regn också.
Just det.
Ja. Så då är ju de upphöjda bäddarna bra, därför att då det är lättare att tillföra vatten än att ta bort det, om vi säger så. Det har människor fått uppleva genom årtusendena, kan jag säga då. Så att det är med dränering och sådana saker. Så en upphöjd bädd torkar ju lättare än om du har det på marknivå då. I och med att den är upphöjd så rinner ju vattnet undan helt enkelt.
Just det.
Ja. Men samma är ju med komposten. Om du inte har tak eller täcker över den med någonting så kan det ju bli för mycket vatten i den. Och då blir det för lite syre och för kompakt. Och så får du fel bakterier och sånt som verkar.
Så har jag fått i en av mina komposter.
Det luktar illa.
Ja, det stod liksom under ett takskägg. Så det rann vatten från taket ner i komposten. Så den blev väldigt, väldigt blöt. Och blev då muggig.
Ja.
Tänker jag kanske kan blanda ut det med något som inte är mer kolrikt. Vi får se vad som händer.
Precis. Men sen, som jag sa då, nu går vi till det där med näring och sånt igen då. I den där lilla villan eller till och med radhusträdgården på 100 kvadratmeter och knappt det. Du kan ju ha smådjur om kommunen godkänner det. Och då tänker jag ju i första hand när det gäller näring på höns eller kaniner. Och har du ett sånt där litet ställe så är det ju så att då får du ju införskaffa foder till dem. Hö och kanske lite pellets och så vidare, eller om du spannmål eller någonting, i alla fall beroende på vad du har för kaniner. Då flyttar du. Du köper ju inte bara in mat till kaninerna, du köper ju in näring till ditt system.
Geni.
Så att när du då tar ur gödsel ifrån kaninen, då flyttar det är ju från det här höet och kraftfodret som kaninen har ätit, så är det ju rester kvar där i. Så du har alltså köpt även näring till din grönsaksodling när du köpte hö och spannmål då, va? Så då köper du gödsel med och så tillför du det till kompost eller direkt till jorden då. De säger det att, och jag måste nog hålla med, min erfarenhet är det att kaningödsel går att gödsla med ganska färskt också då.
Ja, just det har jag också hört.
Mm.
I princip direkt.
Ja, precis, att det inte är så, vad ska vi säga, höns- och kycklinggödsel och sånt då, det är alltså väldigt kväverikt, och det är faktiskt kaningödseln också, men hönsgödseln är mer kraftfull direkt.
Så man kan ta det direkt, inte från hästens mun utan från kaninens röv.
Ja.
När vi ändå är inne på det här med smådjur, Patrik, ja, så har vi fått en fråga till podden från en kille som heter Pelle.
Ja.
Han skriver så här. Bla 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 bla. Jag bor i ett hus på landet ute på Allingsås. Har en inhägnad tomt med elstängsel mot vildsvin och en köksträdgård som är inhägnad mot mina hundar. Jag har också ett växthus, vacklar och två kaniner. Jag funderar på att skaffa höns istället för vacklar och använda vacklarnas hus och voljär. Innedelen är begränsad i storlek så jag kan inte ha mer än 3-4 hönor. Vilken ras skulle vara optimal för både ägg och kött?
Ja, alltså det är ju, jag tycker, jag har ju gått över till de så kallade kombinationsraserna då. Så jag har ju skaffat Bielefelder. En tysk, och det finns andra också. Det finns Sussex och det finns Australorpington. Och ja, det är att titta efter kombinationsras. Och kombinationsras betyder ju att de är hyfsade på äggläggning. Och de är hyfsade på kötttillväxt också och blir hyfsat stora.
Mm.
Och jag har ju haft våra egna lantraser förut och jag tycker de var fantastiska på många sätt. Men det var faktiskt det där med köttet. Jag vill kunna producera ordentliga slaktkroppar där också och ha kyckling då till mat. Och det kan du ha med en lantras med, men liksom det blir inte så mycket.
Nej.
Det är så. Om liksom visst är det nöd. Visst gör du det och du kan flå den eller någonting snabbt då om du inte vill lägga mycket tid på att plocka den då, va? Och koka den och ta vara på köttet och så där, va. Men vill du ha mer styckdetaljer och så är det ju trevligare med en större kropp då.
Ja.
Så därför har jag bytt i kombinationsraserna då.
Man märker ju skillnad. Jag har ju några bilifällor som jag fick av dig förra våren som jag kläckte där hemma. Ja. Och man märker ju skillnad i sättet på dem. Det tycker jag är så spännande med. För folk frågar alltid så här, vad har du för hönsraser? Jag har aldrig hållit på med hönsraser. Jag har bara haft höns. Liksom.
Mm.
Även när jag växte upp så hade vi bara höns. Det var liksom ingen grej att vi valde någon speciell ras och sådär. Jag har jättemycket korsningar och hitan och ditan. Men de här bilifällor är ju som lite. Om man tänker ytterligheterna, när man, om sån här broilerkyckling som man köper i affären, de är ju typ 6 veckor gamla när de slaktas eller någonting och är stora som mina är när de är ett halvår. De sitter ju still och äter. Det är liksom det enda de vill göra. Och bilifällor är på något sätt lite åt det hållet. De är som lite slöare än mina korsningar. Korsningarna är som lite spattigare, lite flaxigare, lite springigare, lite räddare, lite. Bilifällor känns lite som lite mer så här coola på något sätt.
Ja, jag skulle nog använda det ordet istället för slöa.
Alltså, det är inte kritik mot dig, Patrik. Alltså,
nej, men jag tänker, för jag tycker väldigt mycket om de här hönsen, ska jag säga faktiskt. Och det är inte för att de är slöa, utan för att de är otroligt lugna och fina, va. Mm. Det är ju, umgås du med hönsen så är det ju kelhöns, va. Alltså du kan ju ha dem i famnen och ligga och klappa med dem och de njuter liksom utav det, va. Tupparna är inte sådana som så fort du vänder ryggen till hoppar upp och sliter sönder vaderna med sina sporrar på dig liksom och sådana där grejer, va. För det har man ju varit med och tjongat det, alltså, ja.
Jag hade den stora tuppslakten här för en vecka sedan.
Ja.
Jag hade ju typ 13 tuppar eller någonting i min flock. Och lite många. Och då behöll jag faktiskt en bilifällor. Jag hade bara en.
Ja.
För att Britta tycker den är så snygg. Men den är ju liksom inte riktigt. Jag har en tupp som är en så kallad bra tupp. Som håller koll. Ja, du har sagt någon gång så att den möter upp en bra tupp. Att den kommer fram och visar sig. Den attackerar inte, men den har koll.
Ja.
Men den här bilifällor, den är ju mer som att den bara liksom lallar omkring.
Ja, men det kan vara, alltså det är ju oftast är det ju ledartuppen då, ettan, som kommer, och det kan du också se, den är ofta liksom i centrum på flocken.
Mm.
Och så har du de andra och tredje och eventuellt fjärde tuppen, de går mer perifert och håller vakt.
Just det.
Utspridda när det fungerar som det ska göra då, va. Men sen kan du ha fått helt enkelt, det är ju därför man ska ha flera tuppar och ha tupprekrytering i sin genetiskt breda flock också. Ha flera stycken. Och det är ju för att du ska kunna selektera. Och då är det ju väldigt mycket när du jobbar med tuppar, så är ju beteendet otroligt viktigt. Och det är ju, de får inte vara för aggressiva, men samtidigt ska det ju vara en som faktiskt vaktar.
Jag vill berätta den här historien om när jag hamnade i slagsmål med min gamla tupp som var så otroligt aggressiv. Bara flög på alla hela tiden. Och ändå så ledsnade jag och skulle slå ihjäl honom. Men det blev mer som ett fylleslagsmål. Väldigt ovärdigt. Men så kan man ju inte ha det. Det är ju ingen kul om det liksom känns läskigt att barnen går in i hönsgården.
Nej, så är det. Och det ska man ju se upp just med fågelhannar. Överhuvudtaget just det här att man ser till att få lagom försvarsinriktade. Och fåglar är ofta smarta.
Mm-hmm.
Och jag tycker att de kan se även om de markerar emot ett barn, en gåshanne som väser och så vidare, så ser de ju att det är en liten än, och det är mer att nu är det äggläggning och de har väldigt mycket hormoner, och så väser de lite att kom inte närmare nu, va?
Just det.
Så att alltså, det kräver ett bra omdöme att välja handjur när det gäller fåglarna där, alltså. För det är samma ja, jag tänkte berätta om bin, men jag tror jag hoppar över det. Men just
jag stoppar
det
där, Patrik.
Ja, det är bra, det är bra. Vi måste sätta
och jag vill också bara slå, när vi pratar om höns, vill jag slå ett slag för ankor också. För
ja,
jag har ju myskankor, och de har ju mest varit som en kul grej hittills. Men nu hade jag faktiskt ihjäl mina första och skar ut bröstfiléerna på två unga drakar, alltså killarna. Mm. Och de var faktiskt, jag har inte ätit dem ännu, men de såg jättefina ut. Och mycket mer, alltså det, där får man ju, där kan man ju snacka om att det blir en rejäl köttbit.
Mm. Liksom. Ja, de är ju kända för att ha stora bröstfiléer.
Ja, ja, men mer, liksom mer likt det som man kan köpa i affären än vad mina tuppfiléer är.
Mm. Kruxet med änder är väl att de är kanske mer... Jag vet inte, jag har faktiskt inte haft änder så mycket, men min erfarenhet och det när jag har träffat dem, det känns mer som ett landsbygdsdjur, om jag ska vara riktigt ärlig.
Ja, det kan man väl säga till er.
Ja, visst kan man göra det. De låter och de grisar ner och håller på.
Ja, men jag gav faktiskt bort två stycken till en familj som bor i ett villområde i helgen. Så vi får höra hur det går för dem. Det blir spännande att se om de blir nöjda. De lägger ju också ägg, inte alls lika ofta som hönorna dock. Jag har inte riktigt fört bok, men min känsla är att det är typ 3 månader om året utspritt.
Mm. Men grannen hade myskänder här.
Mm.
Och jag har också hört det från annat håll också då, att de är väldigt goda mödrar.
Mm. Just det.
Alltså de klarar av att hålla ordning på att ta hand om plus 15 ägg, 17-18 ägg, va? Och kläcka fram dem här och ta hand om och föda upp alla ungarna sen, va?
Ja. Om man, det, precis, jag hade lite sjå att hålla undan katten. Men annars så de, det är därför vi har haft så mycket ankor nu. För att vi fick typ 20 stycken förra året. Och en kyckling också som hade, det var någon som hade lagt ett hönsägg under den här ankan. Så kycklingen kom ju, så den levde ju en vecka. Det tar 3 veckor för höns att kläckas och 4 veckor för ankor. Så den här kycklingen levde liksom en vecka själv på ankmamman. Det var väldigt gulligt.
Men jag tror vi har svarat på hans fråga där. Ska vi ta några frågor till? För vi hade en liten drös där.
Ja, men Pelle har fler frågor. Så ta det lugnt. Men vårt svar på Pelles fråga är Bielefelder. Och han kommer ju också inse att han vill ha fler än 3-4 hönor. För att det är ganska kul att ha ägg som man klarar sig.
Ja, men det finns andra kombinationsraser också då. Så är det. Och de är generellt sett sävligare allihopa, vad jag förstår, va?
Jag funderar på att anlägga några odlingsytor, skriver Pelle här, utanför staketet på en äng. Men då stammen av vildsvin och dov jävligt stor, så undrar jag om det finns något jag kan odla som dessa bästar inte gillar. Vet du något om det, Patrik?
Oj. Nej, jag kan inte komma på någonting. Och jag har ju inte den erfarenheten heller utav det där. Jag vet inte det. Det bara blixtrar till huvudet. Skaffa jägarexamen och gör en viltåker och mata dem och äta upp dem istället.
Alltså beroende på när huset är så min erfarenhet är, så länge du är i huset så kommer inte vildsvin in på tomten. Om du är där borta, när jag hade ett sommarställe på landet, då om vi inte var där på en månad, då kommer ju vildsvin in och böka upp gräsmattan. Men om man är där och han hade hundar också, Pelle, då som skäller och så här, då håller sig djuren på avstånd. Men annars, det enda tricket som funkar är ju elstängsel. Om man bor i vildsvinstäta marker så har de flesta elstängsel för att hålla grisarna ute. Tyvärr hoppar ju ändå ganska lätt över ett elstängsel om det inte är typ 1,80 högt. Men mitt förslag är elstängsel runt odlingarna. Och jag anlägger dem så nära huset som möjligt så att djuren är rädda. Och är det något djur som kommer in, skjut det. Vildsvinen är smarta, så de lär sig att där ska man inte gå, för där smäller det. Pelles tredje fråga låter så här. Vilken kaninras ska jag satsa på för köttproduktion? Gärna en ras som är lätt att få tag på och som inte kostar brallan. Kan man ha olika raser i samma hage?
Ja, absolut. Jag har ju valt nu då, när jag tar den här ingången. Jag startar ju upp min kaninuppfödning igen nu då. Och jag följer ju mitt eget råd.
Vad är det?
Har du funderat på att dra igång någon gång så gör det i år.
Kul! Bra, Patrik.
Ja, det gör jag. Ja, till och med, ja, på vissa områden, inte på alla tyvärr. Så är det ju. Men det är till och med så att vi hade tänkt skaffa någon form av mjölkdjur. Men då tänkte vi, min hustru är ju 60 nu, så vi tänkte vänta tills hon också är hemma. För det är ju lite mer arbetskrävande, va?
Mm.
Men vi skaffar nog...
Mjölkkaniner?
Nej, men mjölkfår troligtvis ser det ut som om det löser sig med det vi tittar efter då. Va?
Jaha, vad roligt. Vad ska ni ha dem då?
Vad jag ska ha dem?
Ja.
Ja, jag ska ju ha dem här hemma, men ja, du har ju varit där så du vet ju att jag har för lite mark.
Ja.
Mm. Men jag kommer att ha så jag kan ändå flytta dem.
Aha.
Så de inte behöver gå i samma... Hage är hemma och så tänker jag ha dem här under vintern med vinterfoder och så. För då har man ju ofta bara en liten vinterhage till fåren, va?
Just det.
Och sen sköter jag lamning och sånt här hemma hos oss. Och sen tänker jag se om jag kan samarbeta med grannarna här, va?
Vad kul.
Jag har ju höslotter och sånt och ofta är det ju så här att det är bekymmer för folk att hålla markerna öppna här ute. Och man är positivt inställd till att ha betande djur om det nu är någon som vill ha det.
Ja, men vad kul!
Ja, jag tror det går att lösa.
Alltså nu, det här kanske är självupptaget, men kan man säga att du har blivit inspirerad av mig när det gäller fåren?
Wow.
Vi går vidare!
Ja, det är mjölkfår det, Kalle. Jag är lite ledsen. Det är mer de som har mjölkfår som jag har blivit inspirerad av.
Ändå
nära. Ja, jag har ju vuxit upp med får också hela barndomen, så att... jag var inne på jätter. Får behöver du ha lite storlek på. Det är alltså på flocken för att den ska fungera som flock och de ska bli en helhet i flocken liksom. Så du behöver ju ha 5 får kanske. Och det är lite
vilken stor talgoxe som sitter utanför mitt fönster nu. Det är nästan som man skulle vilja avla på den som en kötttalgoxe.
För nödtider,
som en boll.
Ja. Ja.
Du, Pelle har en sista fråga. En fråga som jag uppskattar otroligt. Han skriver så här.
Men du, vi svarar aldrig på förra färdigt.
Nej, fan, förlåt.
Ja, kaninraserna där det, då. Jag skulle säga det att jag också gör detta. Men det är ju så här att jag skaffar New Zealand Red. Och jag skaffar fransk vädur som är lite större. Och jag skaffar tysk jätteskäck. Och varför gör jag så här då?
Vad heter den sista jätte?
Jätteskäck.
Skäck?
Ja. Det är en lite speciell ras, men det är den näst största som finns kan man säga. Belgisk jätte är ju den största då. Så jag ska testa med den och se här. Och då tänker jag mig också att jag ska ta avelsdjur efter New Zealand Red och tysk jätteskäck. Vädur får jag se om jag går in på det också, men där ska jag försöka ha en hanne på gång som ger bra... Som är mer framavlad för att ge bra köttkaniner helt enkelt då, va? Och det är ju så här att om du korsar två raser så får du ju heterosiseffekt. Du får ökad tillväxt, ökad vitalitet, minskad risk för genetisk inavelsproblematik. Du får ju större genetisk bredd och så får du friskare djur helt enkelt som växer bättre.
Och nu kommer folk bli tokiga, Patrik, men härligt.
Ja, men det får de väl bli. Det är ju ändå riktigt, va? Och det är ju samma, om man ska producera kött så gör man så här. Och sen kan du faktiskt ta en korsning ifrån den. Och para med en tredje ras.
Mm-hmm.
Då får du ytterligare sån här, och det pratar man om 20-25% så ökad tillväxt helt enkelt. Och det är ju jättemycket, va? Och det där är ju, Pigham Grease känner du ju till.
Ja.
Ja, det är precis en sån treraskorsning det. Alltså du parar och får, jag vet inte om man kör hårt på mor eller far här, men 2 raser så får du 1 utav föräldradjuren och så parar du den med en tredje ras då, va? Så får du den så kallade Pigham-grisen då, som är den vanligaste i Sverige skulle jag tro. För köttproduktion då, va? Just för att få de här heterosiseffekterna då.
Men då kan du inte fortsätta avla på den, utan den äter du upp och så får du fortsätta, du måste göra den här processen för varje
köttdjur. Liksom. Så är det. Du har renrasiga djur och så skapar du den här tvåraskorsningen som du parar med den tredje. Så gör du det här hela tiden. Och det är därför jag pratar om det här, att jag ska se om inte jag... Jag tänker det kan vara en rolig grej med barnbarnen också, åka på kaninutställningar och få dem bedömda och stambokförda och så vidare.
Ja, kul. Att,
ja, men på New Zealand Red och på tyska jätteskäcken då, så får vi se med väduren också då, va. Men det är också... Det här är ju, för att använda de här tre raserna, så är det ju litteraturstudier och så vidare. Och jag vill pröva på olika sätt, för det är ju en lärande process för mig också där. Jag har ju haft renrasiga kaniner förut då.
Mm.
Jag har haft, började ju när jag var 12 år med Patriks kaninavel. Och då kommer jag till den här rasen som han frågar efter.
Mm.
Som är lätt att få tag i. Och det är vitlant. Vitlant.
Man är inte lite för att det skulle heta något på slutet. Kanin, ras, någonting.
Ja, vit lant heter
lite
det.
Lite rumphugget, men ja, absolut.
Ja, och den har varit extremt vanlig i landet då. Det är en albino faktiskt. Han har röda ögon då med vit päls som är väldigt fin då. Och den har också väldigt bra tillväxt och sådana saker. Så vill man ha en kaninras som är enkel att få tag i och så är ju vit... Vitlant.
Men de ser också lite obehagliga ut.
Alltså jag tycker inte de ser så obehagliga ut.
Ja, bra. Vad är slaktvikten på en sån här kanin?
En vitlant, vad kan det vara? 3 kilo ungefär, för du vill ju inte de väger ju, vuxna djur väger ju 4 kilo ungefär då.
Ja, ja. Det är ändå en rejäl kloss ju.
Ja, det är det. Så det är en bra slaktkropp på dem, absolut. Det är det.
Jag kör ju med jag har ju haruppfödning här. Det är så mycket hare runt mitt hus. Och de behöver man inte mata. Det är perfekt.
Mm.
Ett annat tips. Det är inte så mycket kött på dem dock.
Nej. Men jag tänkte jag säger några raser till där som är bra. Så franska väduren som jag nämnde är ju bra också. Och sen har du stora silver till exempel som också är...
Ja, vad är det?
Rätt lätt att få tag i. Franska väduren och stora silver är ju lite större än vit lant då.
Mm.
Och sen går det ju utmärkt som jag sa att korsa de här raserna då, men du får ju inte renrasiga djur såklart då, va. Har du bekymmer, Kalle, där borta? Jag tycker det skäller i bakgrunden.
Det kommer en lastbil.
Jag vet inte vad det, det kommer alltid lastbilar och brevbärare när vi håller på.
Mm,
det är märkligt. Är det. Ja.
Är vi klara med kaninraserna eller?
Ja, det tycker jag.
Men vad kul, Pelle. En sista fråga bara, talar från personlig erfarenhet. Köttkaniner kan vara kanske inte så sociala. Finns det någon ras som är lite mer social?
Alltså väduren är väl en lugn och fin ras där, kan jag tänka
lite mig. Slö nästan eller?
Ja, men alltså det är ju större, är ju lite lugnare ofta tycker jag generellt sett. Det är som ardenner och nordsvensk.
Ardenner, och Patrik Sellman.
Och Kalle.
Pelle, sista frågan i alla fall så här. I en krissituation, kan man dra in 220 volt i ett elstaket och på så sätt fälla en hjort eller en gris?
Han tänker sig ju en nödsituation, förstår vi ju där då. Alltså, nej.
Hur mycket ström behöver man för att fälla ett
elstaket? Jag vet inte ens om jag vill diskutera den här frågan.
Det är klart vi ska Kalle. Diskutera det på. Elingenjör Sellman, plocka fram kunskapen om minireaktorn nu.
Nej, då finns det ju bättre sätt att ta djur på än att ha... Alltså, herregud, grannens hundar och barn och allting. Det går ju inte att hålla på så här. Ni tar inte detta. Klipp bort!
Nej, låt det vara. Stort tack för din fråga, Pelle. Patrik, vi måste sluta nu. Vi har pratat jättelänge. Vi har jättemycket frågor kvar. Vi tar dem nästa vecka, helt enkelt.
Ja.
Hörrni, tack för att ni lyssnade. Känns det okej, Patrik, förresten?
Ja, det går jättebra.
Lite sur, men okej.
Nej, det är jag inte alls det.
Stort
utan,
tack för att ni lyssnar och hoppas att det här avsnittet kommer till glädje när ni ska ta tag i er självförsörjning under 2022. Fortsätt lyssna, fortsätt ställa frågor, följ oss på Instagram, köp en prepbox. Ha det så bra. Puss och kram. Hej då.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.